Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkommen till avsnitt 140 av Svenska FPL-podden. Vi har till skillnad från Nuno Espirito Santo överlevt Game Week 10. Ska kika lite på hur det gick där och så ska vi blicka framåt mot Game Week 11. Vi spelar in idag tisdagen den 2 november och agendan för dagens avsnitt, ja men den tänker vi att den ser ut ungefär så här. Vi ska börja med att kolla våra byggen, lite poäng, vad vi tänker inför kommande Game Week. Vi ska dra oss igenom veckans punkter. Lite rekommendationer, en kaptens diskussion och så avslutar vi med lite lyssnarfrågor. Du Stefan, återigen så är det du och jag som får råda oss igenom det här. Alex har tagit lite välförtjänt vila. Hur är läget så här efter 46 poäng landade på?
Ja, nej, men det är väl helt okej. Okay. Överlevnad, eller överleva sa du. Det är väl lite den känslan jag har efter Game Week 10. 46 pinnar, tappar lite grann. Det enda som var sura var ju att jag sparade mitt byte. Men det jag kikade mot var 23 Reece James. Och det hade man ju kunnat dra minus 4 för. Men nej, men jag ska inte klaga. Det är klart att liksom, sådana där saker händer över säsong. Men det är bara att hålla sig till planen här. Nu har jag två fria byten inför Game Week 11 och de planerar jag på att använda båda två.
46 poäng som sagt, 671 sammanlagt och en overall rank på 95k, så att du håller dig inom topp 100 i alla fall.
Ja, nej precis. Nej, men det känns helt okej. Det är klart att man grämmer sig lite grann. Men jag tänker inte gräva ner mig över det, utan det bara går vidare.
Definitivt, du tog ju dessutom en pinne mer än vad Alex gjorde, för att även om han inte är med oss nu när vi spelar in så ska vi såklart redovisa att han plockade 45 pinnar. Sammanlagt ligger han på 689 och tappar lite grann, men fortfarande en overall rank på 34k. Och undertecknad jobbar in 56 poäng, mycket tack vare Reece James. Och ligger på 695 poäng, en overall rank på 22k. Så att ja, det är som sagt, Reece James eller inte, det var ju lite antingen eller för många.
Ja, nej, han... liksom,
två baljor och nolla, det kanske inte kommer hända varje vecka direkt.
Nej, men ändå, jag tycker han ser fin ut, så visst har man fått kanske för mycket utdelning nu, men jag tycker ändå att om det är någon som ska, liksom, som vi har varit inne på, som ska kunna matcha Trent i offensiv utdelning bland backarna över säsong, så tror jag ändå att det är Reece James som har störst chans på det.
Du nämnde ju att du sparade ditt byte och sitter ju således då med två fria. Hur går tankarna? Vad är det du blickar emot så här inför kommande gameweek?
Nej, jag brände av ett byte tidigt igår faktiskt. Jag tog in Gallagher istället för Sarr. Gallagher skulle gå upp i värde och Sarr kommer väl tappa i värde innan helgen. Så att det var väl en 0-2 sving jag kikade på där. Och jag tänkte att jag lika gärna kunde chansa lite med det bytet. Jag gillar Gallaghers matcher här framåt och Sarr har tuffa matcher, så att det bytet kändes helt okej att göra.
Mm. Ja, precis. Jag sitter ju också med två fria och blickar också mot det där mittfältet, mot Gallagher, mot Smith Rowe. Ja, det är ju klurigt. Sen har vi ju ett landslagsuppehåll som väntar efter sen den här gameweeken. Så att på ett sätt skulle man ju vilja dra ett byte och rulla ett byte så man sitter med två fria efter landslagsuppehållet. Är det någonting som du har funderat kring?
Nej, jag vet inte. Jag som jag var inne på så var jag ju nära att plocka in Reece James redan förra veckan. Och hans pris stannar ju inte av här direkt. Så att det brinner lite i knutarna och jag känner att det är nog någon jag vill ha när han är hel. Och ja, men jag tror som sagt mycket på att det är han och Trent som är de bästa backarna. Och jag kikar på att ta in honom, men jag har inte riktigt bestämt mig.
Nej, och TSP som fortfarande bara, ska vi väl säga, inom situationstecken, ligger på 13%. Och det är för att den har varit mycket skadad och avstängd och sådär. Så, men vi kan väl förvänta oss att den kommer öka ganska rejält fram till deadline.
Ja, nej, han, det är ju, nu är det såklart det här lite att jaga poäng och liksom det är klart att supermånga kommer byta in honom bara för att han gjorde två baljor förra matchen. Men jag satt och kikade lite statistik i här någon kväll och liksom han är den enda som kan matcha om man kollar på liksom skapade chanser per minut spelad, så är han den enda som är i närheten av Trent. Och ja, således tror väl jag att lite att hans poängproduktion har chans att hålla sig hög. Vi vet ju att Chelsea har ett bra försvarsspel, så att nollorna kommer ju komma lite titt som tätt också.
Ja, och så får han den här fina vilan nu ikväll när vi spelar in mot Malmö, där han faktiskt inte ens hoppar in, tyckte jag mig se, utan kunde sitta lugnt liksom och vila de där vaderna och baksidorna till helgen. Så att vi utgår väl från att han kommer att starta till helgen.
Ja, det tror jag absolut. Både han och Chilwell får ju 90 minuters vila här. Eller de spelar ingenting. Så att sitter man med någon av dem så sitter man väldigt bra här inför Gameweek 11, tror jag.
Mm. Vi ska passa på att tacka våra partners såklart. Olka Sportresor, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Nakata.se. Och den sistnämnda där, Nakata.se, där har ni ju fortfarande 15%. Uppge koden FPL15 så har ni möjlighet in och klicka hem en schysst t-shirt eller något schysst print. Men jag tänkte vi skulle glida in i veckans punkter, och det är ju svårt att börja någon annanstans. Alltså vi måste ju börja i Spurs. Nuno sparkad, Conte klar. Tankar om det?
Jag tyckte att de kunde ha väntat lite längre, för att det såg ju verkligen inte bra ut för Spurs, och det gillar jag som Arsenal-supporter. Men nej, men jag vet inte, det känns som att de får in en bra manager. Det är svårt att liksom klanka ner på hans track record här. De senaste klubbarna han har varit i har han gjort det väldigt bra. Sen om han liksom är en manager som kommer in och gör det bra någon säsong och sen lämnar, det får vi väl se. Men jag tycker att han har gjort över förväntan i de klubbarna han har varit i.
Känner vi rent fantasymässigt att det här kan ha möjligheten att bli ett uppsving för, ja, men kanske framförallt Kane och Son, men även skulle det kunna bli en liten revival för ytterbackarna där? Conte är väl ganska så pigg på att spela wingbacks, som inte är helt ute och cyklar. Och då finns det ju Emerson Royal, det finns en Matt Doherty och inte minst då en Reguilón.
Ja, nej.
Som ska in på radarn.
Nej, precis. Det blir väl troligtvis wingback-system. Sen vet jag inte om Spurs löser tre speldugliga mittbackar.
Det var ju
men, ja, nej, men jag, vi får väl se. Vi får väl avvakta och se. Men i Chelsea använder han väl, säger jag, wingbacks i alla fall. Rent fantasymässigt, som för mig, så klagar jag inte, för att jag har ju plockat in Kane redan innan och han har inte levererat speciellt bra här med Nuno, så att all förändring tror jag bara kan vara till det bättre för en spelare som Kane. Och ja, men det kommer in en ny manager som har väl liksom, är väl ändå ett step up får man säga. Jag vet inte hur Nuno, tyckte jag han, det var där i början utav Wolves-tiden som han kände spännande, men sen tyckte jag att han dalade rätt betänkligt förra säsongen med Wolves, lämnade, och nu med Bruno Lage så ser ju Wolves faktiskt riktigt fröjdiga ut igen. Så att det känns som en att man får in en bättre tränare än vad man hade här i Nuno Espirito Santo, tror jag.
Ja, och framförallt så får man väl förmoda att de får in sitt första val, och det var väl inte Nuno, det var väl ganska, det läckte väl ganska tydligt att han var långt ifrån det första alternativet som när de gick på honom, och Conte känns ju mer handplockad utifrån relationer, tidigare relationer med sportchef och så vidare.
Ja, jag vet inte vad som, jag har ju bara läst lite grann om det här, men jag vet inte om det var att Conte var liksom ryktad till Spurs redan inför säsongen, men att han inte ville ta jobbet då. Jag läste någon sån artikel och jag vet inte om det stämmer, men han kanske har ändrat sig nu då och i brist på annat ta Spurs här.
Ja, om inte annat så är det ju ganska tacksamt läge att kliva in i. Det är Everton borta är det som väntar nu i Game Week 11, och det såg vi att det försvaret läcker ganska rejält. Vi såg det mot Wolves nu senast, och sen är det Leeds och Burnley, Brentford, Norwich. Ja, alltså det är inget liksom, det är inget monsterschema han kliver in i direkt.
Nej, jag tycker att det var ju de här, kanske inte just Everton-matchen, men det finns ju såklart hopp om utdelning på Spurs offensiv även där. Men när jag tog in Kane så kikade jag ju framförallt mot de fyra matcher som kommer efter Everton och hoppas på utdelning. Och det är väl lite chansning nu med ny tränare och så. Men det är så pass många fina matcher i rad, så att jag tycker att det är värt en chansning här och gå på någon från Spurs i alla fall.
Ja, och som sagt, för Kane kan det ju inte bli, liksom, om han har sett lite uttråkad och inspirerad ut, så känns det väl som att det här skulle kunna vara precis den injektionen av tändvätska som han behöver. Så att, definitivt någon att hålla ögonen på om man inte som du redan har plockat in honom i bygget.
Ja, vi såg ju till exempel Lukaku såg ju riktigt fin ut under Conte i Italien och vräkte in mål där. Så förhoppningsvis så får vi se något liknande med Kane, att han liksom, han ska vara inne i boxen och han ska göra mål. Det är det jag hoppas i alla fall.
Mm. Ja, men vi får väl anledning säkerligen att återkomma till Spurs längre fram också, när vi ser lite hur dels vilka spelare som Conte väljer att gå på, hur han väljer att formera dem och vad det får för utfall. Nu, Stefan, har du lust att fortsätta med lite budgetmittfältare?
Ja, men vi har ju en hel drös med intressanta mittfältare. Och de jag primärt tänker på är ju, ja, men dels under 6 miljoner tänkte jag säga. Men nu vet jag inte vad Bailey kostar, som jag har skrivit med som sista gubbe. Han kanske kostar mer. Men i övrigt så är det Gallagher i Crystal Palace, Smith Rowe i Arsenal, Mbeumo i Brentford, Gray i Everton, och sen så kastar jag in en Bailey som en joker på slutet. Jag tycker väl alla de här har ju under säsongen på något sätt visat upp sig. Gallagher rivstartade säsongen, såg bra ut. Palace har liksom i alla fall imponerat eller överraskat på mig och ställt om sitt spel ganska rejält under Vira och fått utdelning. Man ligger mitten i tabellen, spelar en fröjdig fotboll, och nu senast här så såg vi Gallagher i poängprotokollet igen. Och det är väl lite så med de här spelen, att man kommer inte få utdelning varje vecka som man kanske får på lite mer premiumspelare, men för det priset som de här handlas på, Gallagher och Smith Rowe framför allt, Och liksom med den poängskörden så finns det ju absolut case för det. Dessutom får man ju väga in att ja, men om man kollar på Gallaghers spelschema så ser det ju riktigt fint ut här en längre tid. Arsenal har, där är lite mer liksom varannan match, men deras hemmamatcher är väldigt fina, så att Smith Rowe ska fortsätta göra poäng ser inte heller som omöjligt. Mbeumo är lite svårare och liksom tokreka här då han har dragits med skadeproblem. Missade matchen nu i helgen, men vad jag fattar det som så är det i alla fall ingen jätteallvarlig skada, och de som sitter på honom och har i bygget, de tycker jag ska ha is i magen. Byta in blir ju lite svårare med tanke på att då vill man ha klara besked om han är hel eller inte. Och sen de två sista gubbarna, Gray som har sett fin ut tidigt här på säsongen. Jag vet inte riktigt, min känsla är att han har taktat av lite grann. Och att ja, men det var inget imponerande man såg från Evertons håll här nu senast. Dessutom så, ja, jag vet inte om jag liksom superdiggar spelschemat heller. Det är en del tuffa matcher där. Man ska möta Spurs, City, Liverpool, Arsenal kommande fem. Så han hade jag väl kanske höjt en lite varningsflagga för. Dels för att Evertons form har varit och liksom skadeproblem har varit rätt jobbigt. Och plus att ja, ett tufft spelschema gör väl att jag håller mig borta från honom en del. Och det är väl egentligen rekommendationen med Bailey också, även om han har finare matcher nu på kort sikt. Så ja, men jag vet inte, Aston Villa känns inte heller sådär superheta. Jag tycker att ja, men det finns frågetecken där. Man har inte riktigt ja, men fått igång det här efter man tappar Grealish. Vad är din åsikt om det?
Ja, nej, men så är det ju. Det såg ju ganska risigt ut här senast. Jag tycker att det var faktiskt klassskillnad i senaste matchen mot West Ham, och de hade lite lekstuga. Så att avvakta lite och se där. Jag är lite nyfiken på hur, om du tvingas ranka dem. Låt säga att du sitter med ett bygge där du har ett byte och liksom du vill plocka in någon av de här budgetmittfältarna. Vem skulle du gå på och plocka in i så fall?
Ja, men jag hade gått på Gallagher. Det kanske är konstigt som Arsenal-supporter, men det är mer för att honom känner jag att man kan spela varje vecka. Medans, och det är en sån spelare jag letar i mitt bygge i alla fall. Letar man en 50 mittfältare, ja, men då kanske Smith Rowe är din man, för att jag kikar mot de här hemmamatcherna mot Watford, mot Newcastle, mot Southampton, och så kommer det en bortamatch mot Norwich sen lite längre fram. Men sen ja, liksom, däremellan har man då bortamatcher mot Liverpool, United, Everton och West Ham. Så han är lite mer, för mig i alla fall, varannan matchgubbe. Ingen som jag liksom har superförhoppningar om att ställa ut på Anfield och förvänta mig poäng. Eller Old Trafford för den delen heller. Så där också tycker jag att Gallagher trumfar Smith Rowe. Men det är de två som jag håller där uppe i toppen. Och sen får vi se. Mbeumo tycker jag väl kan nämnas om han som trea, om han kommer in som frisk här. Tycker jag.
Ja, nej, men det låter ju som att vi blickar åt lite åt samma håll. Som sagt, det är ju Smith Rowe och Gallagher som ju också håller högst utav de här. Och det är ju både sett till form, de har ju sett riktigt bra ut. Och som sagt, Gallagher även på fasta skadar ju inte. Och Smith Rowe är en riktig målform. Och vi ser ju att hans position känns ju given i laget. Ska det bänkas någon offensiv centralfältare, då är det ju Ødegaard som hamnar där, såg vi ju senast. Är det din bild också, som har kanske ännu bättre koll på Arsenal, att Smith Rowes plats i elvan, den är liksom cementerad just nu?
Ja, han trumfar till och med Saka just nu skulle jag säga. Saka har haft lite tyngre med formen enligt mig efter ja, men lite hangover efter EM som inte riktigt har lagt sig. Jag hoppas få se mer utav Saka den här säsongen. Men just nu så tycker jag att det är Smith Rowe som är allra hetast rent formmässigt i Arsenal-tröjan.
Vi ska rulla vidare och jag tänkte prata om någonting lite oväntat kanske. Kan det vara så att det är läge att out of the blue helt enkelt som ur en hatt trolla fram inte en kanin utan en bench boost? Lite sådär från sidan. Och då kanske många som lyssnar tänker att va? Bench boost, det ska man ju dra double game week. Så ja, det brukar väl vara det generella tipset. Vi såg att ett antal personer, Alex till exempel, drog det i Game Week 1 och hade satt upp laget inför det. Och det är väl lite det som oftast är grejen, att ska man dra ett benchboost då vill man ju ofta ha liksom fixat till bygget innan. Och jag tycker mig ändå se en liten lucka in till att hitta en ganska bra bänk inför kommande Game Week. Och där beror det ju såklart på hur ens bygge ser ut. Men med de här lite billigare mittfältarna som du var inne på och nämnde. För det är nämligen de jag blickar mot att kunna plocka in. Så i mitt fall så hamnar vi på en bänk med Foster i mål. Och han spelar ju just nu ska sägas. Jag tycker inte att han har övertygat jättemycket i Watford-målet. Så att han blir kvar där säsongen ut, det vågar jag definitivt inte hålla liksom för säkert. Så att just nu spelar ju han och det är klart att det brukar vi prata om, att ha en spelande keeper, det är liksom inte ett måste men det brukar man ju verkligen vilja ha om man ska dra en bench boost. Sen har jag Callum Wilson, Ruben Dias och i dagsläget då en Brownhill som skulle kunna bli ja, en Smith Rowe till exempel och då blir det en bänk som ja, men i min värld känns kapabel att ta en hel del poäng. Jämför man med att ja, men om vi spelar in en double game week, ja, men dels måste du sätta upp laget inför det så att du faktiskt får in spelare som har dubbla matcher. Vi vet att när det är dubbla matcher så ligger de ofta tätt. Det kommer av vår rotation och få in ett helt lag med liksom alla, jag menar att hela bygget skulle landa i att få dubbla starter eller ha dubbla matcher. Det är rätt tufft och frågan är om det blir det optimala laget som du faktiskt vill ha framöver sen. Jag förstår ju Alex tanke med att han tryckte av bench boost liksom i Game Week 1 och lite som han själv sa, var av med chippet liksom. Så ja, jag sneglar ändå lite mot att det skulle kunna vara läge. Jag tror att det är fler som jag som sitter med Foster på bänken och det är liksom en bra start. Hur ser bänken ut sen? Ja, det kan ju vara den här veckan, det kan ju vara någon vecka framöver. Men vad säger du Stefan om spontana tanken? Den kommer ju lite från sidan sådär. Bench boost, lite oväntat.
Ja, jag satt ju också och kikade på benchboost i Game Week 1 faktiskt och sen så hade jag och Alex lite diskussion och så kom vi fram till att men vi kan inte båda dra det. Så du får dra det Alex. Ja, det tyckte han att ja, men det gör jag. Och det följer väl ut. Sen hur, om det faller, jag tror han plockar 20 pinnar på bänken eller något sånt. Men om det faller lika väl ut här, det får vi se. Det som gjorde att Alex benchboost föll väl ut, det var väl att Tsimikas och Amartey, de 4,0 backarna som fanns från Game Week 1, höll nollan i första Game Weeken. Plocka in 12 fina pinnar där. Och liksom det är ju lite så, det kan ju bli att man, ja men att man går bet, men som du satte upp laget där, det tycker jag är rätt intressant. Jag var rätt avundsjuk på att Alex hade dragit det där efter första gameweeken, för som du säger, ja men vill man verkligen använda wildcardet för att sätta upp en benchboost och sen ha alldeles för mycket pengar investerade i spelare som man kanske inte vill ha sen? Eller vill man optimera liksom och dra wildcardet när ja, det känns långsiktigt bäst att dra det andra halvan av säsongen? Jag tror faktiskt man tjänar på att försöka få iväg benchboosten och liksom hoppas, får man 20 pinnar på det, då tror jag att man vinner på det och liksom kan fokusera på och sätta upp det bästa möjliga laget istället.
Ja, precis. Och nu har vi ju ett Man City som möter United. Det är säkert en hel del som sitter med ett antal City-tillgångar i bygget. Och det är klart det är, ja men, Diaz, Cancelo, det är väl kanske inte backarna man... Jag tycker den är lite svår faktiskt då. Men ska jag spela Diaz eller ska jag spela Ben White i Arsenal hemma mot Watford? I dagsläget så sitter jag med Ben White i startelvan och Diaz på bänken. Och det är ju inte jättemånga matcher som man gör den prioriteringen kanske. Så att det är ändå bra spelare som sitter där. Jag tycker att det är värt att fundera på. Och som jag nämnde, det beror helt på hur ens eget bygge ser ut. Och det kan ju vara så att det är nästa eller nästa gameweek som just ditt bygge liksom passar bäst för. Men som sagt, möjligheten finns. Jag vet inte vad din känsla kring Foster är där, men jag tycker att han har sett skakig ut. Så jag känner mig liksom, det känns bara som en tidsfråga innan han återgår till att liksom värma kvisten igen.
Jag har inte kollat så mycket åt det. Min andra keeper heter Steel, så att jag har inte haft det problemet, utan Sanchez har fått vakta kassen konstant för mig. Men det är klart att det skulle kunna ske ett skifte där. Bachmann gjorde väl egentligen inget fel vad jag la märke till början av säsongen innan han blev av med den där platsen. Och då är det frågan om när det skiftet sker då, om det skulle ske. Om det sker nu till den här veckan så är det lite surt om man drar benchboost såklart. Men det vet man ju inte, då får man ställa det mot, man vill ju ta den risken mot att istället dra sitt wildcard bara för benchboosten och då ta in någon målvakt som man bara kommer vilja ha i den gameweeken typ.
Nej, och sen får man ju se till övriga bygget. Vi har ju pratat om att det finns en hel del spelare som är kanske lite mer utsatta för rotation. För min del att jag ens överväger benchboosten nu, det är ju tack vare att Reece James fick den här vilan nu mot Malmö i Champions League. Då utgår jag från att han kommer att spela till helgen. Sitter man på Cancelo får man ju göra en bedömning där till exempel. För det är klart att drar man benchboost så vill man ju helst att alla gubbar i bygget spelar. Så klart att det är ju nästan en förutsättning att man åtminstone tror att det kommer att vara så. Men jag tror att det är fler än jag som har möjlighet. Och när jag tänkte tanken så var det lite som en ögonöppnare. Men det här har jag inte ens tänkt på förut. Så då är frågan om man ska trycka av det nu eller om man ska ha lite mer is i magen. Men det känns ju som att fler och fler kommer att frångå det här. Att det är skrivet i sten att det måste vara en double game week som man trycker av benchboosten.
Ja, nej, jag tror att som sagt rent strategiskt, det är klart att man kommer troligtvis få mer poäng på sin benchboost om man drar den i en double game week. Det sticker jag väl inte under stol med, för man har fler chanser. Man har väl liksom istället för 4 matcher så har man i alla fall en 7-8 matcher på bänken. Sen är ju frågan hur mycket mer poäng får man? Och liksom kan man tjäna igen de där poängen på att kunna dra sitt wildcard på ett annat ställe i säsongen istället. Det måste man ju ändå väga mot varandra skulle jag säga.
Mm. Ja, men verkligen så. Vi går vidare. Forwardstillgångar eller bristen på forwardstillgångar. Är det någonting som du vill kika lite närmare på?
Ja, nej, men till exempel så tycker jag att många sitter och kikar på att man nu ska plocka ut Antonio för att de har svårare matcher. Kikar jag liksom statistiskt sett så finns det ingen som är i närheten av det Antonio har presterat än så länge på säsongen. Det var många som satt och kikade på att man skulle skifta Ronaldo till Lukaku för Chelseas fina matcher. Nu är det en del som sitter kvar på Ronaldo. Och liksom det, förutom de två och eventuellt Jimenez så... Ja, jag tycker inte att det finns så många som levererar. Och då ska man väl kasta in att ja, men både Antonio och Jimenez, de får tuffare matcher här. Och liksom de som jag som har bytt in Kane och Tony. Ja, men jag sitter ju här och liksom bidar min tid och hoppas att nu får ni fan liksom ha ett skott på mål i alla fall. Alltså det är ju... Det är verkligen ingen leverans på dem. Och sen har vi Bamford borta, skadad. Han har varit borta väldigt länge nu. Calvert-Lewin likaså, borta skitlänge. Richarlison är ju för sig tillbaka, men han ser inte riktigt het ut. Han springer och bränner lägen till höger och vänster. Ja, men då liksom nu, om andra forwards som man får kika på, det är typ så här Firmino och Jesus. Det är inte spelare som vi brukar kolla så jättemycket mot kanske i fantasy. Men ja, jag tycker det är riktigt svårt navigerat och tunt uppe på topp. Och därför tycker jag väl att ja, men folk som sitter och kikar på att byta ut Antonio, jag vet inte hur, vad de ska hitta som är så mycket bättre än en Antonio. Även om han kommer möta bättre motstånd där, så tror jag ändå att han kommer vara bättre att ha. Och sen liksom det här med att man möter tuffare motstånd, det är på, liksom, det är inte för alltid. Utan sen kommer det ju, ja, men, låt det gå några omgångar och sen kommer ju matcherna tillbaka. Jag hade nog varit väldigt försiktig med att byta ut Antonio, för jag tycker inte att det finns så mycket att byta in, helt enkelt.
Nej, och såg man matchen mot Aston Villa där, jag satt och kollade den utan Antonio bygget och det var ju en nervpärs i sig. Han gör ju minst två i alla fall hockeyass. Och hade ju liksom mycket väl kunnat komma därifrån med returns. Så att, nej, jag håller med dig. Jag sitter ju med en Jamie Vardy i bygget som har underpresterat det, och det grösta sen jag plockade in honom. Och om jag väljer att byta ut honom, ja, då är det ju typ Antonio jag blickar mot. Och det säger väl det mesta. Så att jag delar helt den uppfattningen att sitter man på honom i bygget, ja, då är det ju inte där man lägger ett byte. Det tycker jag inte. Dessutom så har de allra flesta ganska stort uppbyggt värde i honom. Så gör man som jag gjorde när jag drog mitt wildcard och kränger iväg honom, då är det ganska mycket dyrare att köpa tillbaka honom.
Jag var ruskigt irriterad på att West Ham trodde att de var en jävla Arsenal i sina liksom, glansdagar och ska passa in bollen på mållinjen när de kommer i friläge. Det var typ två sådana mål de gjorde när Antonio hade spelat fram. Men ja, det är väl som det är. Men jag tycker han nu fick han inte någon poäng här mot Villa. Men jag tycker inte att han liksom, på något sätt, som du säger, han var ju högst... han hade mycket väl kunnat komma ifrån den matchen med några assist.
Mm. Ja, men verkligen så. Värt att ha med sig när man kikar på transfers. Och när man också kikade ändå på transfers så tänkte jag att vi som sista punkt ska kika lite på det landslagsuppehåll som väntar efter nästa gameweek. Och vi såg ju förra landslagsuppehållet så har det ju blivit väldigt tajt för framförallt de sydamerikanska spelarna. Så jag tänkte bara att vi skulle slänga ett snabbt getöga på hur ser matchdatumen ut. Gameweek 12 då, som det blir efter landslagsuppehållet, det är kickoff lördag 20 november. Så det är det man har att spela mot. Kikarna Sydamerika så spelar de den 10 och den 15. Så där borde de ju hinna hem i tid, även om det är lite tidsomställning och så. Nord- och Centralamerika spelar 12 och 16, så det är lite närmare in på. Och Europa 11 till 16. Så att jag tycker ändå att det här kommande landslagsuppehållet ser tidsmässigt lite trevligare ut. Att de borde hinna tillbaka och liksom skaka av sig jetlagen och vara i matchdugligt skick på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare. Och det känns ju rätt betryggande för oss som sitter med kanske framförallt sydamerikaner i laget. Och som sagt, Jimenez gjorde det ju riktigt bra här mot Everton. Rafinha ska vi inte prata om. Han hade ju riktigt fin utdelning efter sin skada när han var tillbaka här. Så att
det berodde ju för sig på att han mötte Norwich. Men, ja. Nej, men det var skönt att ha han tillbaka ändå och få lite poäng på honom. Och han såg fin ut.
Ja. Nej, jag tänkte att vi ska inte grotta ner oss för mycket i det i och med att landslagsuppehållet kommer först efter nästa gameweek. Men det kan ju också, som jag nämnde tidigare, vara värt att ha med sig att det är aldrig fel att sitta på två fria byten till gameweeken efter ett landslagsuppehåll. För det kan komma skador och så.
Men det är inte så att de trycker in tre matcher till exempel som de har gjort i Sydamerika, de två tidigare landslagsuppehållen i det här landslagsuppehållet också, utan det är bara två matcher nu, eller?
Ja, jag tyckte man bara kunna se två matcher, i alla fall två matchdagar. Så att,
Ja, för det är ju en stor fördel då med tanke på, ja, men när man kollar på nu senast, då var ju liksom, det var ju Rafinha som de försökte få spelduglig, resten stod ju, det var ju liksom så här, nej, det finns inte en chans att de spelar. De var inte ens med i truppen. Men nu känns det ju mer som ett vanligt landslagsuppehåll som vi är vana att, ja men visst, det är lite sena flyg och så, men de brukar ju komma till spel, de nyckelspelarna ändå.
Precis. Vi ska prata lite annat skoj också. Poddresan drar vi ju till. Hur taggade är vi på den?
Ja, det ska bli skitkul. Det är fortfarande liksom långt. Det är början av april. Det är 4 månader kvar. Så det är klart att man ska avverka jul och så först kanske. Men sen så börjar man ju tagga upp riktigt ordentligt.
Vi sticker ju till London redan om en månad här och värmer upp lite och kollar lite fotboll. Men den stora poddresan den 1-4 april möter vi våren i London och kika Crystal Palace Arsenal. 3 nätter på hotell, quiz med schyssta vinster, uppladdning innan match, gott häng med ett riktigt stort gäng hoppas vi att vi kommer att bli. 4990 per person i dubbelrum. Och det här själva resan sker ju tillsammans med våran partner Olka Sportresor. Så att, all info finns på våran Facebook-sida och så bokar man resan via Olka Sportresor. Och det tycker vi att ni ska göra så att ni har någonting gott att se fram emot till våren.
Just nu kör vi väl någon 200 kronors rabatt också, va?
Ja, men precis. Det går att läsa mer om på vår Facebook-sida så det passar ju extra bra att gå in och boka det just nu. Vi ska väl slå ett slag för vår Patreon också tycker jag. På patreon.com/svenskafpl så kan man välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Vi har ju lanserat en ny utlottning nu och det passar ju bra med poddresan här då, för utlottningen är ju på ett presentkort på 2500 på hos just olika sportresor. Så det är ju halva poddresan, alternativt lite extra matcher, för det ser vi ju fram emot på den här poddresan, att kunna kanske klämma in minst en match till i alla fall, och sen om det blir en Premier League-match eller en Championship-match, ja, Olka kan ju lösa biljetter till det man önskar att se. Men som sagt, en utlottning på 2500 kronor, presentkort. En lott om man stödjer med 15, 2, 25 och 3 på 35. Patreon.com/svenskafpl.
Och den här utlottningen tänkte vi köra på Boxing Day. Så att man ska vara Patreon innan dess om man ska vara med i utlottningen där.
Yes. Nu ska vi gå in och kika lite på veckans rekommendationer.
Yes, det kan vi absolut göra.
Har du lust att börja med försvarsrekar, 3 stycken?
Ja, nej, men det kan jag göra. Jag kan väl kasta upp att jag hade Trent, Livramento och Cancelo förra veckan. Och Trent och Livramento, de ska ingenstans tycker jag. Däremot så tycker jag att Reece James imponerar så pass mycket så att han trumfar Cancelo här och byter dem rakt av. Förra veckan var jag lite tveksam till om Reece var helt 100% fit och valde att ställa honom ute även om jag talade upp honom i jämförelse med Chilwell. Men Reece hittar in nu i mina rekar i alla fall.
James satt ju bergsäkert i min rek tillsammans med Livramento och Diaz och kikar runt i, tycker inte att det finns någon egentligen anledning att ändra här, utan Livramento, Reece James och Ruben Diaz sitter kvar i mina försvarsrekar. Däremot på mittfältet så gör lite förändringar. Satt på Foden, Grealish och Smith Rowe. Smith Rowe och Foden får stanna kvar, men Grealish får göra plats för Conor Gallagher. Tycker att han ser riktigt fin ut. Så Gallagher i Crystal Palace, Smith Rowe och Foden sitter i mina mittfältsrekar. Kan det vara så att någon av dem finns hos dig också?
Ja, när med Foden var där redan veckan innan och han är kvar. Jag hade Mason Mount som mysteriskt missade helgens match på grund av någon sjukdom. Han var inte med nu till Malmö och spela utan mådde fortfarande inte bra. Så att jag ser väl honom som en som en halvrisk. Nu är det bara tisdag, men en halvrisk inför helgen här. Så han ryker faktiskt från reken och det är Conor Gallagher som letar sig in där. Och sen får Tillemans vara kvar. Jag tyckte han var kanske den bästa spelaren mot Arsenal och han som låg bakom allt som hände. Och hade bara Barnes eller någon varit lite mer klinisk i sin avslut så hade Tillemans kommit iväg med poängen i den här matchen.
Mm. Anfallet, hur ser det ut där?
Nej, det är Tony och Kane får fortsatt förtroende trots att de inte visar upp ett skit helt enkelt. Men matcherna är för bra och jag vet inte. Egentligen borde man väl ha Antonio här med i reken. Men jag byter inte Tony och Kane här. Nu, har man gått på dem då får man stå sitt kast där. Men jag tycker så här, som i Kanes fall då börjar matcherna komma nu. Så att han blir bara mer och mer intressant. För Tonys skull så är det lite mer osäkert. Men det är väl Norwich nu va? Norwich är så dåliga. Jag vet inte hur det är väl kanske den här matchen de ska ha chans att ta poäng. Men jag tror inte det. Jag tror att Brentford skärper till sig. Brentford hade väl lite av ett bottennapp här sist. Kanske deras första riktiga dåliga match. Och åkte på en torsk mot Burnley. Men jag tror på att de repar sig och tar Norwich på hemmaplan faktiskt.
Ja, men jag i mina anfallsträckar väljer också ha kvar Ivan Tony. Och du nämnde ju Norwich hemma och man följer ju upp det med Newcastle borta. Så att det är väl liksom spelschemat för nästkommande två blir inte mycket bättre än så. Och sen är det Everton efter det som läcker som ett såll. Så att jag tycker att schemat finns där för Tony, straffskytt. Det finns ändå, du var inne på att utbudet är inte direkt jättestort. Så att det finns ändå ett case för att blicka mot Tony. Sen väljer jag faktiskt att behålla Callum Wilson. Tycker att det spelschemat ser helt okej ut med nästkommande fem. Här har vi Brighton och Brentford och det är Norwich och Burnley hemma till exempel. Men det finns en hel del matcher där som lockar. Det finns ju en anledning till varför man blickar mot mittfältet och det är där man kanske vill prioritera och göra byterna. Men Tony och Wilson hamnar i min anfallsrek.
Man undrar ju lite hur Newcastle-gubbarna springer och tänker nu när liksom vi kommer allt närmare det här transferfönstret. Är det någon som förväntar sig att de ska få vara kvar i laget eller vad tror du?
Jag tror att de ser fram emot att höra good evening.
Ja, nej. Exakt. Nej, vi har väl ingen klar människa, men Emery ryktas ju dit tillsammans med Eddie Howe, såg jag i alla fall Atletico hade skrivit idag.
Det vore ju, för den typen av nyrik klubb så vore det ju ett osannolikt sunt beslut att plocka in Eddie Howe, kan jag ju känna. Det känns ju mer som att det kommer landa i Unai Emery och så kommer det floppa. Men ja, det återstår väl att se. Men jag håller med dig om det. De lär väl springa och fundera lite på vad det är som händer egentligen. Förhoppningsvis kan Callum Wilson slå in en och annan straff och raka in något sånt där riktigt brökmål som de gör uppe i Newcastle. Det hade jag inte tackat nej till.
Ja, nej, jag kommer inte såga den reken, för jag tycker att det är sån brist på forwards som liksom känns superintressant. Jag vet inte om liksom du bytte väl bort Jimenez i ditt bygge i ditt wildcard, men han tycker ändå, han ser väl ändå fin ut tycker jag.
Han börjar hitta form.
Ja. Men där är också lite att han kanske lever lite på lånad tid om man kollar på matchschemat som inte ser så där superkul ut för Wolves om några omgångar här.
Yes. Vi ska röra oss vidare mot en kaptensdiskussion och då ska vi först påminna om att vi har en fredags deadline. Southampton Aston Villa kickar igång. Game week 11 på fredag den 15 november 21.00. Det innebär att 19.30 har vi deadline på fredag kväll. Missa inte det. Sätt ett busslag om du blir påkörd av en buss så vet du att laget sitter där. I alla fall kan du sitta med brutna ben på akuten och veta att fantasy-laget är i alla fall spikat. Ja, de senaste veckorna har ju kaptens diskussionen inte varit så mycket av en diskussion. Det har varit Mo Salah för hela slanten. Hur är känslan inför helgen?
Jag skulle väl ändå säga att han är väl favorit ändå. Men det är lite tuffare för att West Ham, de ser bra ut. Ja, jag vet inte. Det skulle kunna bli en lite svårare match för Liverpool. Jag vet inte hur du känner, för att nu blev det väl bara han fick bara en ass här senast. Liverpool lyckades inte ta Brighton. Man hade väl inte ens speciellt mycket läge. Jag ser Sanchez gjorde bara en räddning i alla fall. I matchen, och det är väl lite manfall på mittfältet där som kanske oroar, men jag håller väl ändå Salah som favorit, men det skulle vara kul att höra din åsikt här kring det.
Ja, men jag tycker du är på någonting väldigt viktigt, just det här med mittfältet och frånfället som är i skadesituationen på det centrala mittfältet för Liverpool börjar ju likna skadesituationen i mittbackspositionen från förra säsongen, och det är oroväckande. Det är av högsta vikt att Fabinho kommer tillbaka, och det kan man tycka, men Fabinho är defensiv mittfältare, men han är den som stadgar upp hela mittfältet som gör att de övriga två centrala fältarna faktiskt kan gå fram och börja leverera bollar. Nu tappade man ju 2-0 mot Brighton här, men det såg ganska trött ut sista halvtimmen, man skapade inte mycket. Jag skulle säga att sista 10 var det ju nästan så att Brighton faktiskt var närmare att avgöra. Och det säger ju en hel del. Nu, rent för Salah, rent fantasymässigt, så är det ju lite skitsamma om Liverpool släpper in 2-3 bollar. Det är liksom, det är jag och alla Liverpool-supportrar som tycker att det är jobbigt. Men för den som bara ser rent fantasymässigt på det och bindlar Salah, vill ju bara ha leverans framåt. Det tror jag att man har ganska bra möjlighet att göra mot ett West Ham. Men jag håller med dig. Det är en tuff match. Och Harry Kane ska möta Everton borta, ny tränare. Kanske vill visa upp sig. Det finns ändå ett... Det är ju liksom Ivan Toney, Brentford, de är inte bra. Men Norwich hemma, det är omöjligt att kliva förbi matchen utan att nämna den. Och sen vet jag inte, Chelsea har en bra match hemma mot Burnley, men Havertz-binden känns ganska kall, va?
Ja, nej, den hade jag väl inte gått på igen om man hade bränt sig tidigare. Sen vet vi inte det här. Chelsea kanske får tillbaka någon av Werner och Lukaku, och då blir det lite mer öppet vem som ska, om Havertz spelar också. Ja, men det är väl mer så jag kikar. West Ham har släppt in 11 mål på 10 omgångar. Ungefär ett mål i snitt per match. Det är absolut ingen lag som Liverpool går och kör över. Jag tror inte att det blir 4 mål liksom. Så ja, det finns, jag tycker det finns ett case om man vill chansa med någon, men det är rätt mycket chansningar. Alltså jag tycker inte att, visst Arsenal, Watford, men jag vet inte om jag är beredd att bindla någon från Arsenal. Chelsea, ja, vågar man bindla en Reece James? Jag vet inte. Nej, men jag tycker, alltså, ska man bilda någon i Chelsea, ytterbackarna ska väl nämnas. De tar sig ju till lägen i det spelsystemet. Det är ju, och nu med vila, sen kanske Burnley har sett helt okej ut. De kan stångas på fasta. Nollan är inte helt säker där. Det är trist om nollan ryker om man skulle våga bindla en back från Chelsea. Och sen är det väl om man tror då att Kane får revival här eller sån med ny tränare. Ja, jag vet inte. Jag har inte helt bestämt mig faktiskt. Salah sitter ju just nu. Men vi får se när vi kommer närmare vad som händer.
Jag skulle nämna det att Manchester derbyt där är ju tidiga kickoffen på lördag, så det, dels matchen i sig och avsparkstiden och så gör väl att kaptensintresset känns ganska svalt i United City. Jag tycker man ska nämna kring Salah att Liverpool spelar ju Champions League imorgon när vi spelar in onsdag. Men då är det ju hemma mot Atletico. Och sen så spelar man sena kvällsmatchen på söndag. Så att man hinner ju få ganska mycket vila då. Jag håller med dig, Salah är väl den som sitter i busslaget som kapten. Men ja, ska man sticka ut? Vi har ju liksom varit väldigt tydliga med i våra rekommendationer att inte liksom läge och vad det Alex brukar säga, spela Allan Ballan med kaptensbinden de tidigare veckorna här. Men nu känns det ju som att se det någon gång man ska liksom ha lite, om man nu har feeling för någon annan, typ Kane, Son, vem det nu kan vara. Ja, kanske att det är den här veckan då. Men man ska ju vara medveten om det, att Salah kan ju straffa ändå, och det har han ju visat.
Ja, det som talar emot lite, att jag kollar bara på bonussystemet här från Brighton-matchen och Salah hamnar ju utan bonus, men trots att han bara gör en ass så är han med där uppe, bara 2 BPS ifrån och plocka 2 bonus, så att liksom, gör han en balja i år som han spelar, då är det ju väldigt nära till hans att han plockar hem alla bonus också. Så nej, jag tycker att det är klart att det finns en risk med att gå på någon annan.
Ja, det beror lite på hur man vill spela också. Nu, hans effektiva ägande var ju helt skyhögt här senaste gameweeken. Och han har en TSP på 71%. Det är rätt galet alltså.
Men det kan jag tänka mig att det kommer vara lite lägre nu i alla fall. Jag tror att det är fler som kommer se att men West Ham, de är helt okej. Okay. Det kan bli tufft. Som sagt, Atletico Madrid kan bli tufft på onsdag. Eller det är i alla fall liksom, ofta ett lag som där det blir, men de är jobbiga att möta. Man kommer få liksom, kämpa för att bryta ner dem. Det är klart att det finns ett case för att Salah inte kommer göra hattrick i alla fall. Sen vet jag inte, jag tycker det är svårt att hitta någon klockren ett alternativ.
Ja, det är väl det som ställer till det lite, att det inte finns det där tydliga alternativet. Jamie Vardy är iskall, han ska möta Leeds. Kane har ju också varit liksom rätt så ja, men han har inte varit där så att han liksom har varit på någon streak, utan vi famlar lite efter halmstrån med Everton borta och ny tränare och sådär. Det är inte på liksom egna meriter som han kliver in i någon kaptensdiskussion. Men vi kanske inte kommer så mycket längre än så. Det är Salabinden är väl utgången, men har man den där gut feelingen för någon annan så kan det såklart vara möjligt att gå däråt. Har vi fått in lite lyssnarfrågor?
Ja, men det har vi. Asad Amaya skickar in här och säger att om man har dragit sitt wildcard och man tycker att det är en bra omgång att använda det, vilka lagspelare skulle ni plocka ifrån då här?
Alltså om man inte har dragit wildcardet och funderar på det nu. Ja.
Exakt så.
Det är svårt. Ja, svårt att pinpointa liksom lag som kliver in, för det är lite sådär mellan, många lag kommer att kliva in i bättre scheman framöver, men jag tycker väl ändå att kikar man väger in både spelschema och form så är ju Chelsea ett sånt lag där man vill kliva in och definitivt sitta på minst en av backarna, och egentligen samma sak med Man City, de har ju ett par tuffa matcher kvar, sen kliver de in i ett ganska så fint schema, så Chelsea City är väl ändå de två lagen jag hade börjat blicka mot. Givet då att man sitter med typ Trent och Salah i bygget. Jag vet inte om du har några andra lag som du spontant blickar mot.
Nej, jag hade väl rekat att försöka hålla ut med wildcardet lite till. Tror jag att, och då är det väldigt tydligt att till exempel United och City har fina matcher där framme. För visst, Tottenham har fina matcher nu, men samtidigt så har de inte imponerat och vet inte riktigt. Och jag vet inte om det liksom om det är värt att dra ett wildcard för Tottenham. Och jag är svårt att säga att man skulle dubbla Kane och Son ändå till exempel.
Precis. Ett lag som man kan slänga ett jätteöga på är ju Brighton, som har gjort det bra på slutet och som har ett ganska så fint schema här. Ja, men närmsta 8-10 game week sen i alla fall innan det tuffar till sig lite.
Mm. Yes, vi går vidare. Torbjörn Olsson, han har 2 fria transfers och wildcard kvar. Han undrar om man ska göra Antonio till Tony eller White till James.
Ja, men Antonio var vi lite inne på att det bytet känns som att man kan bordlägga och liksom hoppa och spara på det. White känns ju, har ju en himla fin match nu i Watford hemma och Newcastle hemma i Game Week 13. Så är det just han man ska byta ut? Ja, det kanske är så att bygget är så att det är honom man måste plocka, för att du var ju inne på det, Reece James är ju definitivt en spelare man vill kunna plocka in.
Jag hade valt Reece James, jag kollar på hans lag här, tänker inte rabbla upp det, men han har riktigt fint lag, så att det där är lite lyxbyten. Jag hade prioriterat att få in Reece James i bygget här faktiskt. Yes, Jonas Donnerhag, han tog bench boost den här omgången men fick 0 poäng. Nej, okej, det var någon konstig fråga där. Vi kör vidare med Johan Nilsson. Är det dags att skeppa Aspilicueta? Han har inte spelat de 2 senaste Premier League-matcherna och startar nu här ikväll. Sitter inte med Trent Alexander-Arnold, så tänkte gå dit.
Vad säger vi om det? Att få in Trent är ju inte fel, men att Aspilicueta spelar mot Malmö nu ikväll tisdag, det behöver kanske inte bara vara dåligt. Det är väl bara egentligen tecken på att han är tillbaka, eller hur?
Ja, nej precis. Jag tror väl att han spelar. Jag hade kanske väntat en gång med det bytet. Men sen tycker jag väl ändå att det är ett bra byte, för att Trent tycker jag att man ska ha. Liverpools matcher tycker jag är bra. Här efter, ja men det är någon svår match, men överlag så ser det bra ut tycker jag. Robin Andersson, han tycker att Brighton känns på uppgång. Och undrar om man ska dubbla försvaret med, då han redan sitter på Sanchez, men kika på Danko och Cucurella.
Det nämnde ju det liksom, apropå man går i wildcard tankar, att kunna blicka mot ett Brighton och ja, som fjärde femte back där, om man nu inte som ett komplement till Livramento som vi tjatar oss liksom gamla över, men jag tycker inte det är helt fel med Brighton uppdubblingen givet att man liksom ändå håller sig på en bra budgetnivå och att det är som fjärde eller femte val. Vad säger du?
Ja, absolut. Han har en annan tanke här, att ta ut Graylish mot en Trossard, skriver han. Men där kan vi väl kasta in att vi även gillar Smith Rowe och Gallagher bland de billiga mittfältarna. Får då sätta upp möjligheten att göra Vardy till en Kane till exempel inför nästa omgång.
Mm. Ja, den är ju lite tråkig med Brighton tycker jag, att det är svårt att se tydligt fantasy-alternativ framåt. Mopé har ju liksom inte spelat och Trossard har väl spelat lite out of position, liksom falsk nia, men jag vet inte riktigt om jag litar på att dels att han kommer fortsätta spela där och ja, men hur Potter kommer ställa upp. Jag tycker det saknas en bra, tydlig offensiv kraft. Det är ju mer, vi såg ju Tarik Lamptey fick göra ett inhopp och vara tillbaka. Sen var han skadad igen, men kan han komma tillbaka och bli frisk och liksom få ett par matcher i kroppen, då är det en spelare som är riktigt intressant.
Ja, jag håller med dig där. Men jag gillar ju som sagt att tänka lite framåt här. Och liksom, skulle Kane se riktigt fin ut nu med Conte som tränare, så är ju han ett tätt byte inför nästa game week när man sitter på 4 fina matcher. Jag gillar dessutom att ha Kane i bygget på grund av att jag vet att jag kan byta honom till Ronaldo om det visar sig att han inte gör det bra här i de här lättare matcherna. Sen har vi en fråga från Jimmy Christensen. Han är lite som dig. Han brukar gilla att spara så att man har 2 byten. Men nu ser han en möjlighet att byta en Gray eller byta en Gray eller en Fornals till en Gallagher. Vad tycker vi om det här bytet?
Ja, men det går väl i linje med det vi har varit inne på. Och Gray, Fornals, ja. lite coin flip, men Fornals såg ju bra ut här senast. Hade du frågat mig för ett par veckor sedan hade jag nog sagt att liksom, skicka Fornals. Jag är inte främmande för liksom, om jag hade suttit med Gray i bygget att göra det raka bytet till Gallagher.
Ja, jag hade nog skickat Fornals. men så där får han väl känna på sin egen magkänsla. Jag tycker väl att det kanske är Bowen som ser allra mest intressant ut i West Ham just nu. Men jag gillar inte deras spelschema. Så att därav så tycker jag väl att det endast är Antonio i min bok som platsar från deras håll just nu. Christian Pettersson, han undrar om man ska lita på Leeds och Rafinha kommande matcher eller spara pengar och gå på Gallagher som har mycket bra matcher nu.
Ja, det är ju frågan. Alltså lita på Leeds, nej det gör väl varken du eller jag. Sen om det sitter man på Rafinha så känns det ju inte som att man byter ut honom nu. Hade du plockat in Rafinha om du inte hade suttit med honom? Det gör du ju kanske inte, tjej.
Jo, jag har Rafinha.
Mm.
Ja, jag hade inte plockat in honom med tanke på landslagsuppehåll och allt sånt. Men jag hade ju definitivt inte bytt honom. Han ska ingenstans just nu. Förhoppningsvis håller han sig skadefri och då har han sett fin ut. Och Leeds skulle ju behöva ha tillbaka några gubbar, eller Bamford framförallt kanske, för att få lite mer slagkraftig offensiv. Och även någon back för att stabilisera upp det lite. Men jag tror att ska de liksom börja rada upp lite segrar och ta lite poäng, då är det, hänger mycket på att det är Rafinha som gör det. Och han ser ju alltså han är ju bra form han. Men sen att laget inte har riktigt nått samma nivå som i fjol, det är lite skadeproblem och kanske lite andra säsongssyndrom här också, att det är lite svårare i år. Jens Tors, han sitter med Foden, Bernardo Silva, Kane och Antonio. Men han verkar vara sugen på att byta ut de här spelarna och undrar vem man vi hade börjat med och växla ut.
Så det där, Foden, Bernardo Silva,
Kane och Antonio.
Ja, det låter väl inte som någon fara på taket där, kan jag tycka. Med tanke på vad jag tycker om Bernardo Silva så jag överlåter frågan till dig.
Ja, nej, jag tycker inte att det han pratar om är att byta in Ronaldo. Och jag vet inte, jag hade inte gjort det här med Kanes fina matcher. Om man har råd att byta Antonio till Ronaldo, ja, men då kanske det hade varit en grej.
Men oavsett vad, de spelarna han räknar upp är ju liksom inga bränder. Är det liksom det man blickar mot att byta ut i bygget, då bör ju laget se ganska bra ut, tänker jag.
Ja, absolut. Någon som jag kanske inte är riktigt lika förtjust i är Bernardo Silva då. Och kanske byta in en. Vi har ju pratat mycket om Gallagher till exempel. Det finns även andra billigare mittfältare som skulle kunna möjliggöra övriga transfers längre fram. Johan Lundell, han kikar på att byta ut Azpilicueta eller Jota. Och liksom, har vi någon bra reka där? Finns pengar på banken, skriver han.
Ja, och rekan, alltså Aspilicueta, som sagt, ja, det beror ju lite på. Är det att göra honom mot Trent? Ja, absolut. Det finns kanske ett case för det. Silhetsbyte till Reece James, ja, det är ett riktigt lyxbyte skulle jag säga. I övrigt så hade jag suttit med Aspi i laget, hade jag inte varit jättestressad över att byta ut honom. När det kommer till Jota, den är ju lite klurigare. Nu är vi ju det här liksom fyra spelare på tre positioner. Jag kan förstå liksom ändå att man blickar. Jag vet inte hur du tänker kring Jota där.
Nej, han är väl inget liksom panik. Det som är lite jobbigt är att veta när han spelar. För när han spelar, då är han intressant. Men det är lite en sån spelare som då ska man ha lite bättre täckning på bänken och sådana saker. Det brukar vara svårt att ha tålamod med sådana spelare som kommer ut och in i laget, tycker jag personligen. Men Ja, jag vet inte. Utan hade jag prioriterat någon av dem så hade jag i alla fall prioriterat Jota. Som du var inne på också. Men ja, lite så känner jag där.
Ja, och Jota, vad ska man göra honom? Det är svårt att hitta någon direkt sådär bra ersättare i samma prisklass. Utan nu fanns det ju pengar på banken uppenbarligen, så då kanske Phil Foden är ett alternativ. Växla upp lite alternativt då. Ibland är det så att man har pengar på banken så känner man att jag måste nyttja dem. Det kan ju också vara ett läge att växla ner honom till Smith Rowe eller Gallagher. Kanske in ännu mer pengar och så nästa vecka kan du göra liksom en riktig uppgradering i anfallet till exempel. Det går såklart på hur mycket pengar vi pratar om. Men det kan ju också vara ett alternativ att du har ganska mycket pengar på banken. Gör ett byte där du cashar in ännu mer för att kunna möjliggöra för en riktig liksom, riktigt monsterbyte veckan därpå.
Yes. Robert Jonsson, han säger att han planerar på att spela både Semedo och Livramento här till nästa omgång för att spara bytet. Eller tycker vi hellre att han ska byta Traoré mot Gallagher för att bara behöva spela en av de här spelarna?
Nej, men alltså, vadå Livramento och Aston Villa hemma med tanke på Villa såg ut senast. Känns ju given att spela, tycker jag. Semedo, Palace borta. Jag håller med dig om att Palace har sett bra. Du var inne på det, att liksom, Villa har gjort det bra. Men ja, det är ju ingen jättedålig match. Det är ju frågan där. Det är klart att bytet Traoré till Gallagher köper jag ju alla dagar i veckan. Sen om man måste göra det för att inte vilja spela någon av de här två backarna, det är kanske inte huvudanledningen, utan då är det väl mer för att man vill rent byggesmässigt vill få in Gallagher snarare än ha Traoré.
Mm. Nej, men så är det. Jag tycker att Gallagher är ett riktigt starkt alternativ här, just här och nu, så att det bytet är ju absolut inte fel skulle jag säga. Chris Carlson, enkel fråga, Chilwell eller Reece James?
Ja, vi svarade både du och jag, Reece James, på den frågan inför förra veckan. Och efter 21 pinnar, det är svårt att ändra uppfattning där.
Ja, nej. Det är klart vi håller kvar vid det. Men vi kan ju flika in att båda är bra alternativ.
Ja, precis. Båda är kanske det bästa svaret. Så en uppdubbling där hade man ju inte tackat nej till faktiskt.
Nej. Niklas Jakobsson, han undrar om vi tror på att plocka in en Mané i god form och lite tuffare spelschema, eller Son med fantastiskt spelschema men med usel form.
Alltså Mané är ju lurig där. Det är ju en bra fotbollsspelare, men det är också väldigt, vi var inne på det tidigt på säsongen, att det är väldigt mycket pengar. TSB:n ligger liksom på under 4% av en anledning. Står man och väljer mellan Mané och Son, då hade jag nog ändå valt att gå på Son. Dels lite spännande ny tränare, dels kommer det här fina spelschemat som vi pratade om, och så sprider man liksom, det blir liksom inte alla ägg i samma korg. Så att jag hade gått på Son före Mané.
Ja, det är ju lite så, det är bara en som kan ta 3 bonus och det är bara en som kan ta straffar och lite så. Han har ju Salah emot sig lite grann, Mané. Hade inte Salah funnits i laget, då hade han varit ett starkare alternativ skulle jag säga. Camilla Ljung, hon undrar vem man ska ersätta Ben Rama med.
Ja, men där har vi varit inne på. Visst är det så att när vi summerar alltihop att de mest intressanta mittfältarna som det känns just nu liksom i talande stund, ja, men det är de här budgetfältarna, och då kan man få loss lite pengar, och kanske är det de pengarna som gör att man kan dubbla upp Chelsea-försvaret, plocka, göra en mid-price eller budgetback till Reece James eller Ben Chilwell nästa vecka. Så det behöver inte vara fel att man växlar ner honom till Smith Rowe eller Gallagher till exempel.
Nej, jag gillar dem. Jag gillar också Tillemans, men han är lite dyrare, så han tycker jag, och det tycker jag är emot honom i det här hänseendet. Johan Sjögren, han undrar om man ska plocka in Kane eller inte.
Ja, det är ju spännande. Jag sitter ju utan Kane, du sitter med Kane. Hade du plockat in Kane inför den här gameweeken om du hade haft ett öppet läge för det?
Kanske, om jag inte hade haft några andra bränder att släcka. Alltså jag har kikat mot de här 4 matcherna som kommer efteråt, och liksom hade det varit läge nu... Jag hade kanske inte plockat in honom, för att med tanke på att det är landslagsuppehåll efter den här omgången, så hade jag kunnat väntat, och liksom, det är möjligt att han skadar sig på landslaget och då är det inte så kul. Så nej, jag hade nog avvaktat ändå. Här har vi fått in en liten göteborgare, Sokrates. Skriver, han undrar om Ogbonna är skadad. I så fall tar jag Cresswell. I så fall. Ja, vi tar en sista fråga. Filip Johansson är lite sugen på att bli av med Antonio med anledning av hans spelschema. För att sedan ta in honom när spelschemat vänder i omgång 18. Han köpte ju dock honom för 7,5. Så det kommer kosta en del att köpa tillbaka honom. Hur ser vi på det här?
Ja, men vi var inne lite på det. Att det är ju... ja, men ekonomiskt så är det lite som att köpa en ny bil. Det är inte det sämsta du kan göra. Poängmässigt så inte hade jag suttit med Antonio bygget nu, då hade jag inte sålt honom. Jag vet inte vad du säger.
Nej, alltså, som det var som jag sa, att jag har svårt att se någon annan som liksom med säkerhet ska plocka massa mer poäng. Det skulle kunna vara så att Antonio trumfar den spelare man plockar in för de här svårare matcherna eller den perioden. Och om man sen dessutom har kikat på att man vill ha tillbaka honom om 6-7 veckor, ja, men då har man dels liksom det att det inte finns något klockrent alternativ nu, plus att han troligtvis kommer kosta mer att köpa tillbaka än vad han såldes för. Så nej, jag tycker inte att man ska göra det bytet faktiskt.
Mm. Ja, ska vi packa ihop och stänga butiken?
Ja, men det tycker jag börjar bli dags.
Ja, vi påminner en sista gång om att det då är fredags deadline 19.30. Missa inte det. Och i övrigt så önskar vi er lycka till i kommande Game Week, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.